mår du?
Ja, men jag mår väl väldigt bra, tycker jag.
En vecka i Marbella.
Ja, och det var ju min första. Jag såg ju bara en chans att komma iväg och sitta där och jobba och hänga med Jullan då, såklart. Och det blev ju också ett litet, vad ska man säga, ett litet så här test i den här nya konstellationen med liksom distansförhållande och flickvän utomlands och så. Mm. Så att, men alltså, helt fantastiskt. Alltså, så otroligt härligt. Och speciellt idag när det bara, alltså regnet idag. Liksom, vad var det?
Nej, men jag bara tänkte,
nej, men det var helt sjukt. Jag bara satt och tänkte så här. Alltså jag bara, då fick jag ju ännu mer bekräftat att det här är så rätt. Liksom att ha den här, att ha den möjligheten. Det är ju ett, det är ju som ett lifehack.
Nej, jag vet. Och vi börjar ju, från och med 20 september börjar vi med varannan vecka. Och jag har ju, firar ju det här med att åka till Marbella på min första barnfria vecka.
Ja, du gör det. Och vad, har du någonting inplanerat då, eller är det bara att du bara gör det?
Ja, nej, jag gillar ju inte att planera saker när jag åker till Marbella. Alltså jag bokar upp min paddeltränare och jag bokar upp golftränaren. Nej, annars tar det som det kommer. Det händer ju alltid så sjukt mycket grejer där. Så det är ju snarare att man får ducka liksom roliga saker.
Vi var ute på någon middag. Alltså vi gick ut en kväll. Alltså käkade middag där på det här nya som ligger under typ, eller som ligger i Hard Rock Café, alltså mitt emot Brödernas, så är väl typ ett hotell, och där har de ju något nytt ställe som heter Nobi eller jag kommer inte ihåg vad det hette, jag glömmer alltid sånt. Men det var väldigt bra, och det var lite show, och det var dansares på borden och bra mat, asiatiskt tema och så att det kan jag rekommendera. Vi träffade ju Sam och alla, du vet, Camilla var ju kusinen och Anders, och vi var ett jättegäng. Vi var väl typ, Bodin var med. Vi var liksom säkert 20 pers på den där middagen.
Ja.
Och då är allting jättekul. Men sen var det ju några starka. Och vi var så här valet och kvalet om vi skulle åka iväg. Men då gick vi till det här Momento då, som är den här stora nattklubben där. Liksom.
Där man alltid hamnar.
Ja, men där hamnar man. Men jag kan säga så här, nu är det ju så deppigt att hamna där. Så att nu är det ju bara, alltså det var ju så deppigt så att liksom, och sen när man kommer dit, man är ju inte, jag menar, det är väl klart om man förpreppar och är ute med folk som har koll. Men vi åkte liksom i lite olika bilar, så jag och Julia kom dit först. Och då var det så här, 500 kronor entrén. Du vet, står det ju någon så här gullig spanjorska där och bara, 50 euro per person. Och man bara, känner, du vet, och det är typ tomt. Alltså, nattklubbslivet är ju ingenting man rekommenderar. Härliga middagar med härliga människor och trevligt umgänge, absolut. Men att gå på nattklubb, det vet jag inte om jag ens rekommenderar.
Och jag tycker precis tvärtom.
Tycker du att det är kul på Momento i september? Liksom, när det är
alltså, det vet jag inte. Men generellt överlag, så jag sitter ju på middag. Alltså middag ser jag som en transportsträcka bara för att få komma till nattklubben. Nattklubben är ju det jag tycker är kul.
Ja, och det tror jag är delvis på grund av att du är singel. Mm. Och att du älskar att festa och dansa så här.
Ja. Ja, exakt.
Jag tycker med rätt mix och så sitter jag ju hellre på en sådär härlig. För de där middagarna är ju rätt sena. Du vet, man så här, fördrinken vid 8-9, man kommer till restaurangen 10-11 och så är det liksom middag mellan typ 1 och 2. Eller så här, midnatt och 2 liksom. Men de här middagarna, de höjer ju musiken. Alltså det är ju lite så här, det är ju partymiddag.
Ja.
Det är ju liksom som torsdagsmiddagen Albon brukade ha där på Sturekompaniet.
Ja, gud, de saknar mig.
Ja, för fan vad det var kul alltså.
Ja, det var kul.
Albons, de här, vad kallade han? Ja, det var torsdagsmiddagen.
Torsdagsmiddagen.
Det var så jävla kul. Då visste man att det blev en bra kväll alltså.
Ja, shit alltså, det var tider.
Ja, det var tider. Det var faktiskt tider. Men nej, sen jag vet inte, ska vi säga någonting om valet? Har vi pratat?
Alltså jag tror det ska väl, vi vet ju inte, alltså, jag tror att det ska bestämmas imorgon hur det blir.
Ja, alltså det är jag tycker att det är helt skevt. Alltså det jag har noterat när jag har snurrat runt på nätet, så är det ju alltså det är så väldigt mycket människor som på något sätt ska tala om för andra. Att man, det är som att man inte får ha sin eventuella... Alltså en demokrati bygger väl väldigt mycket på att man så här tycker jag, ja du tycker så, jag respekterar det, så här tycker jag, och så diskuterar man. Men vi har tappat hela den, nu är det väl, men fan, är du dum i huvudet eller? Tycker du det? Vad fan dom då? Man bara, okej. Det är som att... Det är som att man nästan... Och så tycker jag, den där utvecklingen sen Donald Trump började härja i USA. Alltså i USA har det ju alltid varit så att man kan prata om vad man tjänar och röstar och så. Men nu tycker jag att det börjar bli så med amerikaner också. Liksom man drar sig lite för att säga vad man egentligen tycker i de här samtalen eller så. Utan, för att det blir en sån... Alltså det blir ett sånt... Alltså det här hatisk diskussion liksom. Jag tror inte att det är bra.
Nej, jag har inte alls läst eller satt mig in i någonting som vanligt. Jag la mig och kollade på den här partiledardebatten för att jag kände att men lite så som du säger, men efter att jag hade tittat på den så kände jag bara, då kändes allting ännu mer självklart än vad det någonsin har gjort. Och jag bara tyckte så här, alltså jag vill verkligen inte prata skit om någon, men alltså den här Magdalena som är partiledare för Socialdemokraterna, hon, jag bara tyckte så här, hon klarade inte ens av att avsluta en mening. Alltså när hon fick 45 sekunder på sig för att liksom prata, då så här, tiden gick ut och hon pratade vidare. Och, alltså det var, jag vet inte, jag tycker inte alls att hon kände så här, ja, det här är människan jag vill ska leda vårt land. Inte alls.
Nej.
Och jag tycker jättemycket om Ebba, jag tycker hon är grym. Men jag står ju inte, eller jag håller inte med henne i liksom för många saker som hon står för. Så då, och jag tycker att Ulf är grym. Jag tycker han har pondus, han är liksom konkret och tydlig.
Han är lite alert också.
Ja.
Sen liksom... är det ju, alltså det som alla belyser, det är ju problematiken då i de här regionala, alltså regionalpolitiskt då, hur Moderaterna då säljer ut vården och så. Vårdfrågan har ju blivit väldigt stor. Och jag är ju så här... Alltså, jag har ju liksom historiskt sett alltid varit lite... Alltså, man har ju varit moderat så väldigt länge och man har varit för privatisering och allting. Men jag börjar ju... Alltså jag börjar känna så här, alltså när man tänker med privatisering, så att jag är ju inte principiellt emot det, men om man tänker så här att man kommer till en akutmottagning med Rambo där, och det är så här, det är stängt, och det står någon där, och så tänker man att det är någon jävla moderat som har ska spara in pengar liksom.
Ja.
Då blir man ju lite så här, men kom igen liksom. Alltså då börjar man jobba, och då tänker jag liksom inte bara på mig själv, nu drabbar det mig, nu ändrar jag mig. Alltså jag tänker på andra människor. Jag vill inte att någon unge ska komma till en akutmottagning och bli bemötta på det sättet.
Nej.
Det är ju inte för att jag råkar ut för det, men det är väl klart att man får ett...
Nog om det här.
Ja, alltså,
det
här, om det,
det här
för fan. Vi ska ju prata knulla och kröka och ungar och familj. Det här ska inte vara någon jävla liksom...
Nej, det är inte politikerpodden.
Nej, det är det inte. Men det är ju... det är det ju såklart inte. Men det är ju en... det känns ju som att... Hur det än blir så känns det som att det är ju en jävla utmaning att få ordning på allting. Alltså.
Ja, visst. Det
så
går.
Ja.
Mm. Verkligen.
Det är det verkligen. Ja.
Och därför så tycker jag att man ska försöka att fokusera på sig själv och sin egen omgivning så mycket som det går. Och göra val som gör det bra för, liksom för ens egna liv. För att ändra på hela samhället, eller det tror jag. Alltså, det har vi nog tyvärr passerat.
Ja, jag vet. Men allt det du säger nu kan man ju kommer ju många såklart att välja att vända emot dig. Så att du har ju en poäng i att man ska ju inte fundera och fokusera på saker man inte kan liksom påverka. För det kan ju göra att man blir ju lite deppig när man sitter och tänker på saker du inte kan påverka. Oavsett om det handlar om politik eller krig eller vad det är, så blir ju det en underliggande... Alltså när du kan påverka någonting och du lyckas genomföra det, så är det en... Det är ju en bra känsla, men däremot så är det ju viktigare än någonsin att vi reflekterar över hela liksom världsbilden, vad som händer. Det som är, tänker jag, jävligt skevt Alltså nu hamnar vi där igen, men jag menar
nej,
att...
Nej, men sluta bara.
Nej, men man kan inte säga, du kan inte liksom 2022 säga, tänk på dig själv, fokusera på ditt och så kör ditt eget race. Alltså så
om,
kan...
Om du försöker vara en så bra människa som du kan, ja, så bidrar du ju indirekt till helheten, tänker
ja,
jag.
Ja, men det är väl klart, men jag menar ju bara att man... Du och jag är ju... Ibland så målas vi ju upp som personer som bara tänker på oss själva. Och det är vi ju inte. Vi är ju inte människor som bara... Alltså så fort det händer dina unga någonting, ja, då blir det så. Va? Men det är väl klart som fan att du och jag är väl i allra högsta grad måna om att det ska bli bra för alla.
Absolut.
Sen kan man ju ha olika åsikt om vägen dit och hur det ska fungera. Men skit i det. Vi kör.
Nu går jag på första frågan. Mm. Jag och min sambo har varit tillsammans i 13 år. Vi är nu 30 år gamla. Vi båda tjänar bra och bor i en mindre stad. Jag har alltid vetat att jag vill ha barn och längtat... Sedan de senaste 2 åren har blivit större än någonsin. Vi har alltid velat göra saker i rätt ordning och såg därför till att ha allt ordnat inför att skaffa barn. Så som bra jobb, boende där vi får plats med både 1 och 3 barn. I augusti 2020 hade vi köpt vårt boende och påbörjat renoveringen. Perfekt, tänkte vi. Då slutar jag med p-piller och produktionen kan påbörjas. Någonstans i mitt lilla huvud tänkte jag att det bara skulle ta några månader, sen skulle jag vara på smällen och bebis skulle komma någon gång under sommaren året därpå. Så blev det såklart inte. Jag blev gravid i december 2020 men fick missfall i 7:e veckan. Vi startade fertilitetsutredningen i februari 2022. Fick vaccin mot min sköldkörtel, annars såg allt normalt ut. Vi blev erbjudna att ställa oss i kö för att få IVF, men min sambo var inte sugen på denna hjälp. Han tyckte att det ska vara roligt att skaffa barn och tycker inte att det är så bråttom. Han kan tänka sig att försöka själv i några år till. Jag övertalade honom att vi i alla fall skulle ställa oss i kön, så kan vi tacka nej om vi inte vill gå vidare när vi väl kommit fram. Nu har vi fått kallelsen till första mötet hos kvinnokliniken, men min sambo vill inte gå. Det gör mig helt förkrossad. Han menar på att vi lever vårt bästa liv med fest och häng med kompisar just nu. Varför inte fortsätta så tills vi blir gravida på egen hand? Men festa och umgås med vänner är det enda vi har gjort de senaste 13 åren. Jag måste ha förändring. Jag försöker förklara för min sambo att livet kommer få en helt ny mening och dessutom finns vänner och fest kvar även om man får barn. I samband med att vi påbörjade utredningen så började plötsligt min sambo träna 5:30 på morgonen med sin kvinnliga kollega som sedan utvecklades till att de började ta promenader tillsammans även en del häng. Samtidigt ändrar han kosten till vegansk och det viktigaste och största fokuset för honom blir träning och kost. Det blir som att lära känna en helt ny människa efter 13 år tillsammans. Jag blev såklart orolig att han var på väg ifrån mig, men efter många tårar och samtal så har jag förstått att han inte är på väg någonstans. Jag förklarade att han stött bort mig för det blir enklare för honom om jag tar beslutet att lämna honom för att han inte kan uppfylla min önskan om barn. Ingen av oss har någonsin under vårt förhållande varit svartsjuk. Vi har alltid uppskattat att umgås med varandra tillsammans med kompisar eller var för sig på varsitt håll. Men i samband med allt kaos i vårt liv så blev jag påtagligt svartsjuk på att han tränade, gick promenader och umgicks med hans kollega samtidigt som han stötte bort mig. Jag berättade för honom hur jag kände kring detta, men trots det så fortsatte han ta promenader med henne, men nu utan att berätta för mig. Jag pratade med hans kollega och hennes sambo om mina känslor och det visade sig att hennes sambo kände samma sak. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Vi har kommit fram till att i våra samtal att vi vill vara med varandra. Men min enda stora dröm i livet sedan barnsben är att jag en dag ska bli mamma. Och nej, jag vill inte vänta till jag blir 35. Jag vill ha barn nu. Hjälp, vad ska vi göra?
Mm.
Alltså, jag tycker att det är konstigt som han beter sig, sambon. Jag hade också känt, jag hade känt precis som hon gör.
Ja.
Jag kan inte alls förstå varför, alltså varför han ska göra en så stor grej av den här IVF. Alltså, jag tycker det är självklart att de ska gå. Ja, om hon verkligen vill ha barn, de har bestämt att de ska ha barn, de har försökt ett tag, de har fått ett missfall, det har inte gått på naturlig väg, så finns det ju ingenting dåligt eller fult i att, ta hjälp av IVF. Det kommer ju bli samma fantastiska liksom, upplevelse och bebis och allt det där ändå. Så att, jag vet inte.
Det är någonting som skaver här. Och jag kan säga att en sak som jag reagerar på väldigt mycket, det är ju att han tyvärr visar en så omogen och dålig sida. När det inte går vägen. Alltså det är ju när man möter motgångar tillsammans som man visar sitt rätta jag och som förhållandet sätts på prov. Och det är ju det, hon har det ju svart på vitt. Alltså okej, vad händer om ungen kommer ut och är lite skev liksom, på ett eller annat sätt? Alltså det kan ju hända någonting med liksom, förlossningen eller... Du vet, förlåt, jag ska bara skriva till Julia att jag poddar. Så.
Måste du göra det nu liksom?
Nej, men jag är inte som den här killen. Oh. Jag är inte som den här killen som jag nu beskriver.
Nej, men du sitter i ett jobbsammanhang nu. Då behöver man inte svara direkt. Då kan man vänta 30 minuter.
Jag sitter 8:30 på kvällen och har inte... Och min gulliga... flickvän som jag ska skaffa barn med, hon ska ju inte känna att jag är som den här killen i texten som bara så här: nej, jag har ett litet spännande samtal med mitt ex som inte inkluderar dig. Och så ska jag börja gå promenader med dig när vi ska skaffa barn och sen blir det svårt att skaffa barn och så glider vi från varandra. Nej, jag svarar. Poddar, hjärta. Nej, men det jag skulle säga är att jag tycker att det här är ju så liksom fantastiskt bra att hon får svart på vitt vad det är för kille som hon tänker att hon ska skaffa barn med. De var unga när de träffades. Han vill fortsätta och parta och livet är så kul och allting. Hon vill gå en annan väg. Liksom, när det blir lite motigt, då tar han det direkt som ett argument för att då tycker jag, men det var ju inte så lätt att skaffa barn som du sa. Kan vi inte vänta lite då? Om det ska vara så där krångligt och vi ska hålla på och bosta och gå på möten och grejer. Nej. Det ska vara kul att skaffa barn. Det ska vara kul. Alltså, vem fan säger så? Det ska vara kul. Jag vill inte ha ett barn som får Downsyndrom. Det kan jag säga rakt upp och ner. Kommer ut en unge som från ICA-reklamen och heter Jerry, då kan han bara... Ja, då får vi skicka han iväg. För det är inte kul. Det är inte kul. Barn ska vara roliga. De ska inte kissa på sig och ligga och skrika på nätterna. Det ska vara kul. Alltså man bara, tjena mittbena. Ja. Det hör du ju själv. Sveriges mest omogna kille liksom. Och sen börjar han ta långpromenader med någon jävla PT-polare. Alltså det är så här, han gör ju bara alla fel i boken. Men hon ska inte vara ledsen för det. Hon ska bara vara jävligt glad och tacksam att hon inte har barn med den här jävla dumskallen. För hon har ju det svart på vitt. Det är väl klart som fan att man ska vara i en relation med en person som uppskattar och längtar efter barn lika mycket. Annars är det ju fel.
Absolut, du har helt rätt. Jag har liksom ingenting mer att tillägga.
Det är bara att avveckla, tyvärr.
Alltså
jag skulle kunna ta fram ett jävla Word, alltså någon så här liksom Google-formulär där man bara så här klickar in så här: vad innebär det att skaffa barn? Det ska vara kul. Tack, nästa kille. Alltså liksom så här, om det blir problem när vi försöker skaffa barn så här, ja, då skjuter vi på det, för då är det, då det ska vara kul. Ja, då vet vi ännu mer så här. När jag är i en känslomässig situation, vad gör du då? 1. Går ut och går långa promenader med någon porrig kollega. 2. Sitter och stöttar dig i den här liksom, situationen och masserar dina fötter. 3. Alltså, det är ju bara ett jävla formulär, så är det ju bara hej då på alla punkter med den här snubben.
Absolut. Jag går på nästa fråga. Ja. Oj, på er båda två. Nu ska ni få höra en vidrig historia. Jag är 27 år i sinnet och det har jag alltid varit. På pappret står det 57, men skit i det. Har två vuxna barn, pojke 30, flicka 29. Make har jag lyckats behålla sedan 30 år. Med vår dotter har vi bästa förhållandet och hon är en underbar kvinna. Hon är sambo med nybyggt hus i annan stad, nu till eländet. Vår son är sambo med en tjej på 26 år och de har tillsammans två pojkar, 3 och 5 år. Jättefina och vi älskar dem oändligt. Nu har inte vi sett dem eller vår son på över 2 år. På min födelsedag i maj för 2 år sedan fick jag en hemsk dag på grund av sonens sambo. Kan tyvärr inte nämna något mer. Dagen efter får jag veta att av sonen att han aldrig vill se mig mer och att han hatar mig. Fruktansvärda ord då vi alltid varit en kärleksfull familj. Det var en sån chock och efter det har både min make och jag gråtit nästan varje dag i 2 års tid. Jag är blockad på allt, men min man har han sagt är välkommen när han vill. Nu vill maken inte ha någon sorts kontakt med sin son på grund av vad han gjort mot mig. Jag har bönat och bett honom ringa, men han totalvägrar och jag ser nästan hat i hans ögon. Ingen av oss vet om vi kan förlåta och vi vet ju inte heller om vi någon gång får det valet. Vi förstår nu att sambon och mamman till våra barn är psykopat och vi har läst på om hur sådana monster fungerar. Hon talar om för vår son att jag inte får träffa mina barnbarn eftersom jag tydligen är farlig för dem. Han har tydligen blivit så hjärntvättad att det hon säger är för honom sant. Min man och jag och dottern och svärsonen förstår ingenting. Jag vet att jag har varit den bästa, snällaste och förstående mamman. Vad gör vi? Min dotter är totalt förstörd för hon har förlorat sin älskade bror och här hemma kanske ni förstår hur hjärnan gått i kras. Varje dag tänker jag att jag inte orkar mer nu, men nu har jag lovat min dotter att inte försvinna. Ja, jag gjorde ett försök för ett halvår sedan, men det slutade bara i respirator 2 dagar. Hur får vi sonen att förstå att hans barns mamma är livsfarlig? Antalet personer som är tillsammans med en psykopat och som avslutar sitt liv är stort. Om ni bara visste hur hon sen första gången vi sågs viskade att hon hatade mig och allt skit hon sagt och gjort därefter. Och ja, jag bad min terapeut ringa sonen för ett möte. Vi tre, det gick han inte med på. Känns förfärligt att vi inte har något att göra åt eländet. Ni är förresten så sköna och härliga så jag hoppas så att ni kanske har några tips. Vill ni veta den långa versionen kommer jag gärna att hälsa på er. Krama från en skånetös. Shit, vilken hemsk...
Och sen under där skriver hon ju någonting till. Alltså det lilla... Det var från samma person.
Jaha! Snälla, ni förstår att mitt mejl till er är otroligt viktigt. Min familj är långt ifrån den enda med en psykopat som förstör för alla i förut sammansvetsade familjer. Detta är ett mycket viktigt ämne som bör diskuteras. Det finns en hel del psykopater och det de utsätter andra för är förödande. Det sägs att ett stort antal av självmorden beror på samhörighet med en psykopat. Jag hade aldrig trott att mitt liv skulle bli förstört av en enda hemsk människa. Vi andra i familjen försöker gå vidare men det är svårt. Herregud alltså.
Jag bara undrar, uppfattade du vad pappan till sonen är i det här? Eller han? För att hon lever ju, hon säger sin make.
Det är väl pappan?
Men då säger du inte, alltså...
Min man, jo, man säger min man. Jo, att så här, sonen har blockat mig men inte min man. Jag har bönat och bett min man att han ska kontakta honom men han vägrar för det som han har gjort mot mig. Jo, jag uppfattar absolut som att det är pappan. Vadå, hur skulle han annars uttrycka sig? Pappan till min son?
Men om det här, om vi leker med tanken att det här inte är pappan, hur skulle hon uttrycka sig om det inte var pappan?
Min nya man.
Ja, min nya man.
Mm.
Okej. Ja, för jag börjar tänka så här, alltså Alltså, ja, skulle jag, alltså, jag bara tänker så här, om jag pratar om våra barn, då säger jag då så här, när jag ska återberätta. Ja, och sen min sambo Katrin, hon är också helt förtvivlad över situationen med Ringo Rambo.
Ja, såklart.
Jag, skulle, jag tror att jag skulle säga, och barnens mamma är ju såklart
okej.
Men eller, jag bara undrar.
Du snör in dig på fel liksom, fokus här nu. Och det, jag tror absolut att det här är pappan.
Ja.
Absolut. Så då utgår vi bara
för
från det.
Jag tycker bara att det är, för jag vet att jag snör in på mig, men det låter ju... hon har sagt att... eller min son säger att det är okej att ha kontakt med min make.
Ja.
Det säger man väl inte?
Jo.
Med min make.
Va? Jo, men alltså, snälla, kan vi inte prata... Jo, men skit i det. Det är ju som är problematiken.
Nej, men problematiken är ju en psykopat. Och psykopater är ju fruktansvärt obehagliga.
Ja,
så det kan
precis.
Jag gärna prata om.
Ja, men vad ska hon göra? Hur ska hon kunna få... Hon måste ju få, på något sätt få kontakt med sitt barn. Alltså, det här är ju fruktansvärt. Och kan hon inte åka dit? Alltså, hade jag varit hon och det här var liksom Ringo, Rambo eller Falke... Jag hade ju åkt dit, jag hade suttit utanför hans jobb, jag hade smygit runt, alltså liksom bara för att försöka få kontakt, för att få ställa mig själv med mitt barn och bara så här, älskling, det är jag är din mamma, jag har älskat dig och fostrat dig hela ditt liv. Har jag någonsin gjort någonting fel eller dumt eller något som du inte tyckte har varit bra? Du vet, sådär, att man försöker liksom hjärntvätta tillbaka eller tvätta ur honom ur det här smutsiga som man uppenbarligen har blivit liksom inlindad i.
Absolut, och jag tycker utgångsläget för det du säger, det är ju att man aktivt försöker öppna upp för någon slags kommunikation. Men det är ju, alltså jag tror att det är ju fruktansvärt svårt. Alltså för människor som hamnar i ett sånt här stadie. Liksom...
Ja, men alltså fruktansvärt svårt. Jag hade en tjejkompis när jag var tonåring. Vars föräldrar skilde sig. Hennes pappa blev ihop med en kvinna som bara så här... Du får välja din nuvarande familj eller mig. Han valde henne. Så den här pappan och den här nya frun flyttade till Monaco. Och sen fick min vän, alltså min tjejkompis, inte ha någon kontakt med sin pappa mer igen. Och de har fortfarande inte kontakt, fortfarande, vi är 40 plus nu. Alltså det händer.
Jag vet. Alltså, det jag blir bara helt det är mörkrädd.
Nej, men alltså hon var så ledsen när vi var barn. Nu har hon ju såklart lärt sig att leva med det. Men
hur gammal var hon ungefär när det här hände?
När det här hände, alltså jag skulle säga att vi var runt 15 år när det hände. Mm. Världens finaste pappa. Vi älskade honom allihopa. Han var helt underbar. Du vet, en sån här pappa som man umgicks med, man träffade. Inte en sån pappa som bara liksom promenerar förbi och säger hej och muttrar lite och går vidare, utan en engagerad, bra människa som från en dag till en annan bara liksom försvann.
Det är så, alltså det är så obegripligt, men alltså Jag har väl kompisar och man har väl kanske stött på en. Alltså, psykopaterna, man pratar ju mycket om kalldusch och varmdusch, att de liksom bygger upp. De har ju nästan någon slags... Alltså man kan ju, om man läser på, identifiera ett beteende hos psykopater. Och det är väl jävligt liksom obehagligt att det nästan finns som en formula för hur en psykopat liksom får greppet om en person.
Men också när det är kvinna, alltså när det är kvinnan i konstellationen som är psykopaten, då känns, alltså så här, mannen, jag tror att det är lättare att få ur en kvinna ur liksom ett sånt fängelse, alltså när det är kvinnan som är den som styr och kontrollerar och manipulerar, så jag tror att det är mycket svårare att få ur en man ur det greppet. Liksom. Alltså jag kan inte ge några tips och råd på det här mer än att jag själv hade krigat. Alltså, Åh, gud, och jag hade kämpat och krigat och jag hade försökt att bemöta den här flickvännen också och bara så här, böna och be. Jag hade bara sjunkit till den lägsta möjliga nivån och bara så här, snälla, snälla, förlåt mig för allt jag har sagt, allt jag har gjort. Jag gör vad som helst, jag lyder dig, jag gör som du vill, som du säger. Ge mig ett regelverk hur jag ska leva så kommer jag leva efter det. Jag gör precis vad som helst. Bara för att jag ska få ha kontakt med mitt barn och mina barnbarn. Jag hade släppt stolthet och allt som
all
finns.
Precis, all stolthet får man ju nog bara i det här liksom allvarliga läget.
Och bara acceptera att så här, nu har mitt barn hamnat i klona på en psykopat. Det kommer jag aldrig kunna ändra på. För du kommer ju aldrig kunna få den här människan frisk och förnuftig och vettig. Och då är det lika bra och ta det enda alternativet man har och bara lägga sig platt och bara så här, snälla, snälla, försök och liksom se att det är bra för dina barn också att ha en, liksom, en aktiv, vad blir det, farmor som vill finnas där och vara med i uppfostran och hjälpa till och ge kärlek och allt sånt som är så otroligt viktigt och försöka liksom manipulera tillbaka lite alltså den här tjejen.
Det jag reagerar på, det är, jag tänker på att det är många, alltså med Suicide Zero, med psykisk ohälsa, att självmordsfrekvensen är väldigt hög i Sverige. Det är många män i ett åldersspann där det är väldigt vanligt förekommande. Och det är ju ett, liksom, det är ju helt fruktansvärt om man tänker att det är väl, alltså det är ungefär, jag tror att det är väl 1500-1600 personer som tar sitt liv per år. Och det är ju mer än vad människor liksom omkommer i trafik eller så. Det är ju en alltså det är sån hög, ofattbart hög siffra. Och vi har ju människor, alltså vi har ju liksom personlig erfarenhet av det. Och jag bara tänker när hon säger att det finns ett samband mellan självmord och psykopat. Alltså jag bara tänker att jag försöker bara se och förstå.
Hon är orolig för sin son.
Ja, exakt. Men jag har aldrig liksom förstått eller reflekterat eller liksom läst någonstans att det är ett vanligt förekommande samband mellan en man då som kanske tar sitt liv, att den här då tjejen eller sambon eller flickvännen då som sörjer kanske delvis då enligt henne är lite roten till det onda eller driver fram någon psykisk, alltså för fan vilken, alltså du vet,
ja, du
ska inte, det är en jobbig sista tanke.
Jo, men det blir lite väl mörkt här nu, kan vi gå på nästa fråga?
Ja, men vårt råd är väl att inte, att försöka ta sig tillbaka så att du på ett eller annat sätt kan kommunicera. Det är ju ditt enda, det är ditt enda, liksom, så att säga, din enda chans som jag ser det.
Yes. Hej Bingo och Katrin, jag har ett litet problem i min relation och jag behöver er hjälp. Ska verkligen försöka hålla mig kort. Min fråga är nog mest riktad till Bingo, men vill gärna även höra Katrins kloka input. Jag och min sambo har varit tillsammans i 2,5 år. Jag är 26, han är 25. Jag är alltså 1 år äldre än honom. Vi älskar varandra väldigt mycket och har ett väldigt bra liv tillsammans i övrigt. Däremot har vi ett problem. Detta problemet är stort för mig och väldigt litet för min sambo. Min sambo är uppvuxen i en kärleksfull familj. Han är yngst av sina syskon och familjen har alltid haft det väldigt gott ställt. Det vill säga, han har alltid fått vad han har velat ha och haft många människor runt om sig som bryr sig om honom. Eftersom han bara har äldre syskon så har han heller inte behövt ta hand om någon annan än sig själv. Han har alltså aldrig riktigt behövt bry sig om någon annan på det sättet. Detta har då lett till att min sambo är väldigt uppe i sig själv. Han kan till exempel inte dubbelkolla med mig om jag kommer hem säkert ifall jag har varit ute. Hur jag har det ifall jag är iväg över några dagar. Han är helt oförmögen till att tänka själv över de små sakerna som gör att jag känner att jag är viktig för honom. eller viktigare än vad han själv är. Det är svårt att förklara, för han gör inte några specifika saker egentligen. Han gör det inte heller för att på något vis såra mig, utan han tänker helt enkelt inte på det. Han kan heller inte diskutera relationer med mig. Han lyssnar, men har inte något att komma med och byter gärna samtalsämne. Detta leder till att det aldrig blir en diskussion och på så vis svårt att få fram vad som är viktigt i en relation för honom. När jag tar upp det med honom så förstår han vad jag menar och lovar att bli bättre, men jag känner ingen direkt skillnad. Men när jag ser på exempelvis din Instagram, Bingo, så är du väldigt duktig på att uppvakta och se din kvinna. Har det alltid varit så för dig? Är min sambo så här för att han är omogen? Hur var du när du var 25 år, Bingo? Bör jag ha is i magen och förstå att detta kommer av sig själv om vi exempelvis får barn i framtiden och han då tvingas mogna och ändra sig, eller är det här ett hopplöst fall? Jag själv har alltid haft en pappa som varit väldigt manlig, alltid löst allt. Familjens behov har alltid kommit först. Har också alltid varit beskyddande. Är det kanske jag som måste komma ner i ett mer modernt tänk än att män ska vara män och ta hand om sin familj inom rimliga gränser såklart? Snälla, hjälp mig tänka lite. Hör till historien också att jag är väldigt självständig, som inte direkt utstrålar att jag behöver någonting alls från en man egentligen. Om det kanske påverkar hur min sambo är. Ja, tack för en fantastisk podd. Vill gärna vara anonym. Ja, Bingo, berätta.
Ja, men jag sitter och somnar lite. Jag var ju på en tv-inspelning där...
Svara på frågan nu.
Ja. Där jag slumrade till och så bara... När tävlingen skulle dra igång så...
Svara på frågan nu.
Så tutar de med en båttuta då. Men du, jag skulle säga så här. Jag tror två saker. Det ena är att man som kille måste förstå uppdraget i att ta hand om en tjej. Och en del kommer naturligt, kanske att man har förståelse lite baserat på sin uppväxt. Den andra delen som inte kommer lika naturligt måste ju komma som med inställningen att det faktiskt är ett arbete. Alltså man kan ju tänka sig att din flickvän är ju en blomma som ska vattnas och man ska ju ta hand om den. Alltså man kan ju dra vilka paralleller som helst. Det är ett företag att ta hand om sin tjej. Du kan ju sätta alarm eller vad fan som helst. Bara du förstår att det är de facto ett jobb och din förbannade uppgift. Om du vill ha en lycklig relation. I början så är det ju väldigt enkelt, för man är nyförälskad och allting kommer per automatik. Men i förlängningen så måste man ju upprätthålla det och jobba med sin inställning.
Alltså jag tror att dels så är människor olika och har olika behov. Vissa tjejer kanske tycker att det är liksom direkt töntigt om ens kille kommer hem med en bukett blommor, medan andra tjejer blir väldigt glada.
Älskling,
och
underbara Katrin, alltså... Nu pratar du om promille. Alltså du berättade precis att en kille hade gett dig blommor. Det var ju inte så att du bara, fan vilken tönt.
Nej, jag blir jätteglad.
När jag kommer hem med blommor till din mamma, Margareta, vad blir hon då?
Ja. Överlycklig.
Jag har aldrig sett en tjej säga så här, nej men hörru din jävla tönt, ta dina blommor och dra härifrån.
Nej.
Det var ju jättedåligt
nej,
exempel.
Nej, men gud, jag bara
jag
menar på
undrar
att
bara
vissa
om Falke
kanske
kommer bli
men
så här.
Gud.
Kommer Falke bli så här?
Vissa tjejer kanske inte uppskattar... Alltså i en relation så kanske vissa tjejer tänker så här... Men gud vad onödigt, nu har han lagt 500 kronor på en blombukett. Den där 500-lappen hade jag hellre velat lägga på en prenumeration på HBO. Alltså förstår du? Jag tror att det är olika, men
då,
i grund
är vi, då blandar du in en helt annan diskussion. Om man befinner sig i en relation där det finns ekonomiska problem, ja, då spelar det ingen roll om han lägger 500 kronor på blommor eller på en fotbollsbiljett till derbyt eller vad fan det än är. Då är ju det alltid ett problem. Mm. Så att utgångsläget måste ju nog vara att vi befinner oss i en... Alltså, att vi inte liksom brottas med ekonomiska problem. För då är det väl klart som fan att man får dra in på alla liksom, lyx och presenter och allting.
Men,
så att,
alltså,
det säger sig själv.
I grund och botten så tror jag faktiskt, och jag kommer alltid stå fast vid det, att jag tror att Kvinna är kvinna och man är man. Och man ska faktiskt bete sig utifrån liksom det här traditionella konservativa regelverket. För jag personligen tror att det är det som skapar romantik, kärlek och en bra relation. Det är vad jag tror. Så att för att svara henne konkret på hennes fråga och på hennes situation, så nej, jag tror inte att den här killen kommer att ändra sig. Jag har varit i relationer där jag har bönat och bett min pojkvän om att han ska uppvakta mig på något sätt. Förklarat för honom hur mycket jag uppskattar och hur glad jag blir om han bara kan komma hem med en...
Så här, ett litet förtydligande, det är alltså inte mig hon pratar om här. Nej, när hon beskriver den här mannen.
Verkligen inte, verkligen. Du är
ett litet förtydligande.
Jag kommer aldrig glömma när vi var i... det här är ett ganska roligt exempel. När vi var i Beirut på dopet där. Det här var i och för sig i början på vår relation. Vi hade inga barn och sådär, men när jag blev magsjuk och låg hemma på hotellrummet och spydde. Och du stack ut för du skulle köpa någon mat till mig. Och kom tillbaka med en så här McDonald's papperspåse. Och jag bara, vad fan tror du att jag vill äta McDonald's nu? Du vet, låg där och kräkte så bara... Och du bara, men öppna påsen bara så här. Så öppnade jag påsen och så hade du köpt en Marc Jacobs väska till mig och lagt i.
Mm. Ah. Yes. Det hade jag faktiskt glömt själv. Men det där låter lite som jag faktiskt.
Ja, det där är ju drömmen. Drömmen. Sån här, det är ju så tjejer vill ha det självklart. Och jag tror inte att han kommer ändra sig. Just baserat på min egen erfarenhet. För jag hade då en pojkvän där jag var så här. Vad fan, när du går hem från jobbet kan du inte bara gå in på någon så här... liksom vad som helst, så här, köp en ring till mig för 1000 spänn, alltså så här, vad som helst, gör någonting för att göra mig glad när du vet att jag blir glad av det. Nej, det är alltså, jag fick aldrig någonting av den här snubben. Jag fick aldrig blommor. Det var så här, på min födelsedag och på typ på min födelsedag fick jag en bukett blommor och när det liksom vankades presenter så var det alltid praktiska presenter som, ja, men som gynnade liksom honom lika mycket som, alltså du vet, så här, klassikern. Alltså,
köpt 2 biljetter till derbyt.
Ja, eller 2 biljetter till någon annan resa. Eller, det kan ju vara en fantastisk resa, det var inte så jag menar. Men du vet att man så här, får en dammsugare. Ja. Det är så jävla roligt med när tjejer skriver och berättar att de får... Nej, jag fick en dammsugare i födelsedagspresent eller julklapp. Man bara, ha.
Ja, men det är inte så kul.
Jag tycker det är så jävla roligt. Fattar den sjuka snubben som går och köper en dammsugare. Eller alla såna här praktiska saker till...
En kastrull, en ny stekpanna som är grym. Nej, men jag håller med. Då vill jag bara flika in som ett litet tillägg. Jag tror att det är ju en fördel om man hittar en kille där en liten del, alltså där den större delen av det här kommer sig naturligt, att det liksom finns en naturlig och in liksom, och en vilja att glädja sin tjej liksom. Sen så tror jag att i förlängningen, om man är ihop i många år, så kanske man måste liksom ge den här viljan lite hjälp på traven. Man måste kanske ha någon slags system för att inte liksom tappa. Då blir det lite mer arbete. Men jag är nyfiken på 2 saker. Nummer 1, jag har aldrig reflekterat över att man blir så olika. Eftersom jag är äldst i en kull av barn om 4. Så jag är ju storebror och har 3 småsyrror. Det jag känner att jag kanske har en fördel av, det är att jag har alltid under hela min uppväxt liksom spenderat så mycket tid med mina syrror och med min mamma. Så att jag har ju haft liksom 4 tjejer i mitt liv liksom konstant under hela min uppväxt. Och jag älskar att vara med tjejer och tycker det är, liksom, är fantastiskt. Och jag tror att man lär sig mycket av att... Alltså, jag tror... att killar som växer upp liksom med en brorsa utan syrror och så här, jag tror att man har en fördel i och med att man har växt upp med syrror. Det tror jag kan vara till en fördel i med liksom den här naturliga kvinnosynen och synsättet liksom generellt så där, va. Men det jag undrar är, Falke är ju nu våran minsting. Och han blir ju, jag vet inte, alltså på sätt och vis, alltså jag tänker så här, när hon, jag bara tänkte, men gud, Falke får ju inte bli en kille som är liksom yngst i en syskonskara som ska bli liksom lite bekväm och bortskämd.
Nej, men det
men
tror jag...
Men det var ju alltså... sa att han var... Liksom, ja, men kom med det som ett brev på posten?
Nej, det är klart du inte gör. Det har ju med uppfostran att göra. Jag uppfostrar ju Falke likadant som jag uppfostrar Ringo Rambo och lär alla pojkarna hur man beter sig och hur man ställer in diskmaskinen och hur man håller upp dörren. Alltså, självklart. Så att nej, absolut
inte. Jag bara tänkte så här, men gud, jag har inte... För jag gör ju, när Falke är med mig så är jag ju likadan och vi har ju inte, jag upplever inte att vi liksom på något sätt särbehandlar honom. Så jag undrade, det jag mest undrade var om det fanns ett likhetstecken mellan en fara att bli dålig på brudar och ta hand om tjejer bara för att man är yngst i en syskonskara. För det var ju det hon sa, han var yngst och alla tog hand om honom.
Men det var väl kanske hennes egna tankar, men det så tror jag absolut.
Nej, det finns inget samband där.
Men
då är det väl som vanligt, alltså... Om det finns... Alltså, det här är ju hans grundvärderingar. Och grundvärderingar är ju alltid problematiska att förändra. Och när man går i parterapi så är det ju värderingarna som är den största utmaningen att komma till rätta med. För de är så djupt rotade. Man är uppvuxen på ett speciellt sätt och man tycker så här, men vadå? Det räcker väl att du får blomma en gång på året. Och det är inte så charmigt att ha en kille som har noll känsla i sina grundvärderingar huruvida han ska ta hand om sin tjej och måste sätta ett larm eller bli påmind. Du bara... Nu har det gått 2 månader sedan du uppvaktade mig. Glöm inte att gå och köpa en blomma. Okej, som en jävla robot.
Ja, alltså, det är inte som... Men sen också det här som hon skriver, att han inte frågar hur hon mår, vad hon är, om hon kom fram ordentligt. Alltså, alla sådana saker, det bidrar ju till att man har en mysig och kärleksfull relation. Så att det hade jag också. Jag hade tyckt att det var väldigt liksom ledsamt och sårande om min pojkvän inte brydde sig om ifall jag kom jag fram i tid. Hur gick det på det där jätteviktiga mötet som jag berättade om vid frukosten att jag skulle ha? Eller hur gick det på paddelmatchen? Eller,
ja!
Jag hade tyckt att det var väldigt liksom ledsamt om jag så här... Varje gång jag kollar på telefonen så kommer aldrig något sms ifrån honom, utan jag måste...
Men, liksom då är vi ju inne på... Alltså, när du säger det, jag tror att vi har berört det här ämnet lite förut. För jag, när jag hade liksom en singelperiod... alltså den singelperioden som jag hade innan jag liksom fördjupade min relation med Julia, då var jag ju väldigt aktiv och så här, och jag märkte ju det, du vet, om det var en tjej som sov över till mig och jag gick upp och smög upp innan hon hade vaknat och gjorde en frukost på sängen, det var ju typ som att det var ju typ det sjukaste tjej, alltså jag tror ju jag upplevde...
Det här får mig att tänka på den här, kommer ihåg för jättelänge sedan när vi hade den här skitroliga frågan med den här tjejen som hade blivit så jävla glad att han hade kommit med frukost. Och du bara, han hade säkert bara varit ute och rasta hunden och köpt med sig en jävla macka på vägen.
Han tycker synd om hunden, han fixar en frulle. Och hon bara, det är det finaste. Ja, men då började jag tänka att det är ju nog så att killar i Sverige, det där är väl ett kulturellt, vi har ju en jävla usel värdering, för att den här liksom hela tiden den här diskussionen om manligt och kvinnligt och jämställdheten, alltså att den liksom tar sig uttryck i att jag vet inte hur man uppfostrar killar generellt sett. Det är väl inte, det är lite mammas pojke och han ska få frukost på sängen, men sen när han får en tjej då är det bara så här, mamma, vad är min frukost? Mm.
Men sen är det ju hela den här jämställdhetsdebatten har ju förstört jättemycket i Sverige, tycker jag.
Ja, på den punkten har vi det.
Ja, absolut. Det ska vara så jävla jämnt och alltså så här, om man ska dela notan och man ska minsann inte bli bjuden på någonting, för då är vadå, jag är kvinna, jag kan väl betala för mig själv. Alltså jag hatar ju allt det där. Jag tycker att det är jag tycker däremot att jag älskar att uppvakta tillbaka och göra fina saker tillbaka. Det finns ju ingenting som säger att jag inte kan.
Nej, kanske, exakt. Och
alltså,
det
behöver köpa en bukett blommor till min kille, men jag kan ju verkligen komma hem med en liksom en fin present en tisdag efter jobbet bara för att jag råkade gå förbi Louis Vuitton-butiken och vet att du älskar Louis Vuitton och skulle bli så jävla glad om du fick den här nyckelringen som du skulle passa, för nu har du en ny nyckel till ditt nya kontor. Alltså så här, man måste ju hålla på så där hela tiden, för det är ju det som skapar en fantastisk relation och ingenting annat. För allt annat har man ju med alla andra.
Ja, så är det ju verkligen. Mm. Och det är ju det som är nyckeln till en framgångsrik och lycklig relation i det långa perspektivet. Och jag tror ju tyvärr, precis som du säger, att om det är så att det inte kommer naturligt... Alltså, sen vill jag understryka att det är nog inte lätt att hitta en kille som har det. För att de är ju skevt... Alltså, svenska killar är överlag helt usla på det där. Jag tycker det är väl ett återkommande dilemma eller ett återkommande problem i relationspodden, att tjejer är liksom, och att tjejer då
missnöjda.
Ja, men och de är missnöjda, men och de finner sig i det här. Liksom så här, det är ju tjejer som bara så här, ja, vi har det ganska bra. Vi hade lite problem när vi skulle skaffa barn, och då säger min kille att det här känns inte kul. Alltså det är ju liksom så här, men hur ska jag göra nu för att jag... Alltså det mest naturliga, alltså om tjejer liksom ställde högre krav på killar liksom, då kanske det kan växa fram en ny generation killar. Alltså det måste ju liksom ske en förändring där. Om varenda jävla brud i landet sitter och tuggar i sig de här dumskallarna som är helt, helt urusla så här, då blir det ju liksom ingen, då sker det ju ingen förändring.
Mm. Nej, absolut.
Alltså man ska ju faktiskt inte nöja sig. Men med det sagt så är det ju
man
inte lätt.
Man ska ställa högre krav.
Ja,
absolut.
Det är klart man ska. Det är klart man ska. Man lever bara en gång.
Exakt.
Så ska du sitta där och dividera med den här snubben då liksom så här. Alltså jag tycker det är ju en jäkla, det är ju ett dåligt, alltså det är inget bra betyg på en relation.
Nej.
När man bara så här får tjata
hellre ett härligt singelliv än ett sådant parliv, säger jag. Ja. Som jag i och för sig ofta säger.
Ja, det säger du ofta.
Fan, med de orden ska jag natta killarna. För imorgon har jag en jättehektisk dag. Imorgon börjar ju min förberedelse för min 45-årsfest. Imorgon ska jag göra brynen, sen ska jag naglarna, sen ska jag fixa håret. Du vet.
Det men så ska jag göra. Kul. Och jag ska ner till kostymförrådet och hyra kläder. Jag och din gulliga farsa. Ja, han var jättenöjd för övrigt med den här ryggdoktorn, Christer. Oh, alltså ryggdoktorn, eller min ryggspecialist. Min benknäckare, Christer, på optimal fysik. Jag kan verkligen rekommendera optimal fysik. Alltså, det var något helt annat ljud i käglan nu efter den här besöket du hade fixat liksom. Så att Vlad var väldigt glad och ska dit igen, och nu kändes det liksom som att det var väldigt mycket mer positivt. Men vi ska kolla på det också, och jag ville bara säga
intressant för våra lyssnare att höra hur min pappa mår i höften. Ja, fortsätt.
Nej, men från den ena höften, eller från den ena kroppen till den andra kroppen. Alltså Ringo var så rolig nu, för att i min man cave så har ju jag ett gym, och nu har faktiskt nu sa Ringo till mig, han bara, alltså det är bra, det är ju faktiskt bra att du har det här gymmet nu, för jag kommer ju successivt börja att liksom träna mer muskulärt liksom.
Bra.
Och då kommer jag ju behöva de här vikterna, och jag bara, men gud, så att nu körde jag och Ringo och Rambo bänkpress, du vet så här, med olika vikter. Jag bara, herregud, jag har en son som ligger och bara trycker bänkpress och är faktiskt väldigt stark också. Det är ju faktiskt
underbart.
Lite häftigt. Också kul för våra lyssnare.
Ja,
att ta del av den informationen.
Jag hade också en aha-upplevelse nu i lördags när jag vi kutade runt, och vi var på min syrras dotter Laura hade loppis på Karlaplan, så vi var där och shoppade loss, och sen så var vi och tittade på Leas fotbollsmatch på Hjorthagen, och sen var vi och käkade på Joe, vi gjorde massa med grejer, och Rambo hade match, och sen kom vi hem alla här helt slut. Jag köpte duntäcke för 10 000 kronor. Sån sak. Tydligen det man gör nu för tiden. Nej, men och så kom vi hit, och så precis när jag kom in för dörren så skriver Daniel Paris och undrar om jag vill ta en kaffe. Så jag bara, fan, jag undrar om inte tiden är inne att jag kan gå ut på stan och ta en kaffe med en kompis och lämna barnen själva. Så att jag gick ner till Nyko, satte mig satt en timme och fika med Daniel och Ringo, Rambo och Falke var hemma i lägenheten och spelade Roblox. Och jag lämnade ju så här mackor och liksom saft, ja, men det är ju och allting fantastiskt. Preppat. Ja, men alltså, life, ja,
men det är det jag, men det, alltså, det är ju roligt att du säger, för det är ju lite så jag tänker kanske. Men du menar, alltså Falke är ju för liten att lämna alltså, över natten och så. Men kan man lämna Ringo och Rambo på natten? Eller vad säger lagen? Kan ingen en 12-åring vara barnvakt till en 8-åring?
Alltså, jag vet inte, men vi lär ju få mejl om det nu. Och det är ju bra, för eftersom podden kommer ut på torsdag så får du veta, och då har du i alla fall fredag, lördag på dig att hitta en barnvakt till.
Ja, ja, men alltså, jag löser väl en barnvakt, ja, såklart. Men jag menar bara...
Okej, jag måste gå.
Jag måste hem.
Fortsätt att skriva era fantastiska frågor till oss. Mm. binkat@relationspodden.com, så hörs vi nästa vecka. Och då är jag 45!
Ja, det är ju rätt coolt ändå. 45, you go girl. Hello.